Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Han låg med liksom en konstig kroppsställning så att det såg ut som att han hade blivit släpad upp i en skogsdunge för att det ska, spåren av honom ska döljas så att man ingen ska hitta honom. Och så hittar man också en cykel. Så nu har vi ett par mysterier. Vem är cykeln? Vad gör den på mordplatsen? Och framförallt, vem är mördaren? Och då uppstår ett gräl. Hon säger att jag ska ringa polisen. Och där säger Lars att det svartnar för honom. Han minns ingenting mer. Trippelmord utanför Mora. Tragisk händelse. Allting stod redan väldigt, väldigt klart vad som hade hänt. Så det blir en hel del rubriker kring det. Ungefär 400 meter ifrån så hittar man kroppen av Martin Karlsson. Och han är mördad.
Fallen jag aldrig glömmer. Vinterspecial. Historiska brott i juletid. Martin Bäcks första fall. Välkomna till vinterspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. I de här specialavsnitten berättar vi om historiska brott i juletid. Normalt brukar jag ju prata med utredarna i olika brott, de som löste fallet. Men de här fallen är så gamla så utredarna finns inte längre. Även om jag just i det här fallet gärna träffat den ansvarige polisen. Ni kommer snart att förstå varför. Istället har jag med Rolf Ragnert, journalist och författare som skrivit hundratals historier om just historiska brott. Och det fall Rolf har valt den här gången är speciellt på flera sätt. Inte minst på grund av den som utredde fallet.
Ja, det är intressant på det sättet att det är det första officiella fallet som Riksmordkommissionen får. Den har just instiftats med syfte av att svensk statspolis ska kunna biträda mindre polisdistrikt i svåra mordutredningar. Och en av personerna som kommer att utföra förhör här är den som senare blir chef för Riksmordkommissionen, Lars Kollander, som också är förebilden till Martin Beck när Sjöwall Wahlöö skrev sina 10 romaner.
Mm-hmm. Så det här är en Martin Beck-historia?
Det kan man säga, fast han är fortfarande inte chef, utan han är bara kriminalare, så att säga.
Ja, första fallet för nybildade Riksmordkommissionen, en specialavdelning för grova brott. Och en av dem som fick fallet var alltså Lars Kollander, han som sägs vara förebilden till Martin Beck. Huvudpersonen i deckarromanerna Historien om ett brott, 10 deckare skrivna av Maj Sjöwall och Per Wahlöö. En serie som kom att för alltid förändra kriminalromanerna i Sverige. Den första kom ut 1965 och den tionde och sista 1975. Per Wahlöö dog strax efter det, men Maj Sjöwall levde många år till. Hon bodde på Söder i Stockholm och var stamgäst på den klassiska krogen Harvest Home. Och där hade jag förmånen att träffa henne några gånger när jag själv bodde i samma område. Väldigt trevlig person. En gång gav hon mig faktiskt en samlingsutgåva av hennes och Per Wahlöös romanserie. Och huvudpersonen Martin Beck skulle alltså ha skapats med inspiration av Lars Kollander. Det brottet som Roffe valt för det här avsnittet sker 1952. En bra tid för Sverige. Drömmen om folkhemmet börjar bli verklighet. Egna hemsvillor byggs runt om i Sverige. Alltså färdigritade hus där ägaren får köpa byggmaterialet billigt och sen själv bygga sitt drömhem. Folk har jobb, företagen går bra, ekonomin växer.
Det är en del udda saker som händer. Tetra Pak har fått patent på sin unika mjölkförpackning. Och en av de stora hittarna här vid jultid, det är It's Beginning to Look a Lot Like Christmas med Bing Crosby. Och Sverige har bestämt sig för att bli en stormakt inom stridsflyg under det här kalla kriget som nu har kommit sedan egentligen 1946. Som man visar upp ritningarna på stridsplanet J-35 Draken. Och det kommer ju vara i tjänst i ända till 70-talet faktiskt.
Man kan väl säga att den här tiden var en väldigt bra tid för Sverige. Det gick bra för Sverige.
Det gick väldigt bra för Sverige som var förskonat från andra världskriget. Och det finns ju ett framtidshopp och framtidstro här.
Den här historien börjar på 13-helgen med att två unga killar kommer in på taxistationen i Eksjö och berättar att de har hittat en övergiven taxibil en bit utanför stan.
Den står också väldigt konstigt parkerad, eller egentligen utslängd med bakhjulen på en åker. Och fronten är nere i diket, ungefär som att man har försökt backa ut på åkern för att vända på en smal grusväg. Så vid 21-tiden på kvällen, och det här är ju 13-helgen, så rusar de här grabbarna in till taxistationen i Eksjö. Sjö, där den jourhavande fanjunkaren Foleby, han tjänstgjorde i telefonväxeln. Och så säger de att jag hittar den här bilen och lämnar registreringsnumret.
Och det märkliga var att fanjunkaren redan var orolig för den förare som hade just den här bilen. Han hade egentligen avslutat sitt pass vid det här laget, men ingen hade sett honom.
Det var ju väldigt konstigt, för den här taxichauffören, han var egentligen helt försvunnen. Martin Karlsson, han hade liksom, han borde vara hemma. Så de började ringa hem till hans hustru och så vidare. Så nej, men jag vet inte riktigt vad han kan ha tagit vägen. Har han haft någon långkörning och så vidare. Så att man hade lite aningar om att Martin var försvunnen. Man hade liksom inte fått tag i honom. Och då när de här pojkarna rusar in, så börjar man ju inse att här har hänt någonting.
Föraren Martin Karlsson verkade alltså vara försvunnen. Han hade inte återvänt till taxistationen. Han var inte hemma. Någonting måste ha hänt.
Så fanjunkare Foleby, han åker ut och tittar på den här bilen. Nycklarna satt i. Det fanns inga fotsteg i den hårdfrusna marken, men så undersöker de bilen i mörkret här med sina egna lyktor. Så ser de att det finns ett kulhål i en av dörrarna. Och på insidan av bilen så ligger alltså en deformerad pistolkula. Och då tar ju den här taxiväxelföreståndaren saken ordentligt på allvar och larmar polisen.
Inga spår efter föraren Karlsson, men en pistolkula ligger i bilen. Egendomligt och skrämmande. Polisen larmar sent på lördagskvällen, och nästa dag på söndagen när det blivit ljust åker fanjunkaren själv ut till platsen en gång till. Och gör ett fasansfullt fynd.
Dagen efter, när det har ljusnat, så fortsätter fanjunkaren att leta vidare runt bilen där och ungefär 400 meter ifrån så hittar man kroppen av Martin Karlsson, och han är mördad. Han är skjuten till döds.
Där låg den alltså, kroppen efter taxiföraren Martin Karlsson. Han är mördad, skjuten. Och två saker sticker ut på brottsplatsen.
Han låg med en konstig kroppsställning, så att det såg ut som att han har blivit släpad upp i en skogsdunge för att det ska spåren av honom ska döljas så att man inte ska hitta honom. Och så hittar man också en cykel. En ljusblå herrcykel som står lutad mot en gran. Men vem den är, det har man ju fortfarande ingen aning om.
Den här cykeln skulle visa sig vara ett viktigt spår nu när polisens förundersökning drar igång. Inte just nu, men sen. Det här är ju 13-dagshelgen. Det är en ganska lugn liten ort, Eksjö, så nyheten om vad som hänt sprids snabbt. Alla pratar om mordet.
nyheten kom ju ut ganska snabbt här i Eksjö och polisen efterlyser vittnesmål. Och då får man helt plötsligt ett par som har varit ute och vandrat här på kvällen. Och då har de hört att flera skott har avlossats vid 18.30 på 13-dags aftonskvällen. Och det här Eksjö, ska man komma ihåg, det var en militärstad, verkligen. Och de tyckte att, men det var väl konstigt att de ska behöva hålla skjutövningar på 13-dags afton. Men då vet man att 18.30 är med högsta sannolikhet den tid då Martin Karlsson har skjutits.
Och där fick polisen alltså en sannolik tid för mordet, 18.30 på lördagen. Man hittar också 6 tomhylsor vid kroppen som visar att mordvapnet var en 9 mm pistol, ett vapen som används av både polisen och militären. Och så är det den där cykeln, den som stod uppställd på brottsplatsen.
Den där här cykeln som man hade hittat, den börjar man ju leta efter. Och då hittar man en anmälan. Det visade sig att den var stulen redan 1951. Och med den mannen som då ägde den här cykeln, han hade ett vattentätt alibi. Han hade inte med saken att göra. Så nu har vi ett par mysterier. Vem ser cykeln? Vad gör den på mordplatsen? Och framförallt, vem är mördaren?
Många frågor alltså. Och det fanns ju ytterligare en. Varför? Varför hade taxiföraren mördats? En tänkbar anledning var förstås att det skulle röra sig om ett rånmord. Att taxichaufförer rånas hände ju faktiskt då och då.
I innerfickan på uniformsjackan som Karlsson har på sig så hittar man hans plånbok som är intakt. Det är 100 kronor i 10 kronors sedlar. Och han hade haft med sig 150 kronor men han hade åkt och tankat. Så det verkar ju som att om det här nu var ett rånmord så är det ju helt misslyckat.
Men man räknade också pengarna och kom fram till att det fattades en liten summa.
Det fattades några enkronor ungefär. Man kunde ju inte veta exakt hur mycket det rörde sig om. Men något tiotal enkronor borde vara borta.
Där har polisen alltså en mördad taxiförare, en sannolik tid för mordet, 6 tomhylsor och en mystisk cykel och så några saknade mynt. Men ingen mördare, inget motiv. Ett spaningsmord helt enkelt. Så utredarna i Eksjö tar kontakt med den nya avdelningen inom polisen, Riksmordkommissionen. De som ska utreda mord i hela landet.
Då ringer man upp till Stockholm och de sitter på Stora Nygatan i Gamla stan, huvudkvarteret. Det låter ju lite märkligt idag med att ha i detta lilla hus då en riksmordkommission. Men de sätter sig i bilen på söndagsmorgonen och kör. Och det är ett vidrigt väder. Det är snöglopp, det är halka och de ska ner en 30-35 mil då till Eksjö. Och det här kommer att ta hela dagen. Det tar ungefär, tror jag, 8 eller 9 timmar för dem att komma fram. Det här är det första mordet de utreder, även om de lite inofficiellt hade varit inkopplade på något fall tidigare under 1951. Men officiellt, det här är det första uppdraget.
Det är Lars Kolander och en kollega som åker. Sent på kvällen kommer de fram och börjar jobba direkt. Och det blir intressant ganska snabbt. Det är ett vittnesmål de reagerar på.
Och då får de ju reda på allt det här som pengar, tomhylsor och så vidare. Det har ju försiggått en hel del vittnesmålsupptagningar också i Eksjö under söndagen. Och när de sätter sig och går igenom de här vittnesmålen så hittar de ju ett vittnesmål som är synnerligen intressant. Det är en 14-årig flicka som hade stått utanför biografen Grand i centrala Eksjö. Och det här är vid 18-tiden. Det är ungefär en halvtimme då innan de här andra vittnena hör skott. Och hon hade stått och tittat på bilder som han hade satt upp utanför biografen. Och så svänger det plötsligt en taxi upp på trottoaren. Och så går en ung man i militäruniform in genom vänstra bakdörren.
En person som alltså kliver in i en taxibil vid 18-tiden, en bil som mycket väl skulle kunna vara Martin Karlssons, han som mördades en halvtimme senare, tidpunkten, gör det intressant. Men flickans vittnesmål slutar inte där. Hon har mer att berätta.
Och när hon tillfrågades då, har du någon aning om vem det var? Ja, jag vet. Det var Lars Vilborg, en väninna till mig har pekat ut honom som en biltjuv.
Där kom det ett namn alltså. Ett namn på en person som redan var känd av polisen. Inte som våldsverkare, utan som biltjuv.
Begreppet var att låna bilar. Han var känd som billånare. Det innebar helt enkelt att han var biltjuv. Han tog en bil, körde den dit han skulle ta sig och sen lämnade han den.
En notorisk biltjuv eller billånare som det kallades. Ett brott han blivit dömd för.
När man då tittar interna slagningar och så vidare så visar det sig att på söndagsmorgonen så hade han varit inne på polisstation faktiskt. Varför då? Jo, han var ålagd att anmäla sig på polisstationen med regelbundet en gång om dagen. Eftersom han var en känd biltjuv bara för att visa upp sig och säga så jag har inte gjort någonting.
Han hade alltså varit på polisstationen på morgonen efter mordet, vilket gjorde att utredarna från Stockholm blev lite frågande.
Skulle det då kunna vara han som var den sista kände passageraren som har iskallt gått in på polisstation liksom efter, på morgonen efter mordet och anmält sig själv som biltjuv bara för att säga här är jag och sen så inte säga någonting mer. Så man är lite tveksam, men det är fortfarande det absolut bästa spåret man har att gå på.
Ja, det verkar kanske lite svagt. Men killen måste ju höras, den saken är klar.
Så att Lars Kollander och en kollega åker till den här kasernen som den här Lars tjänstgör vid. Ing 2, Göta ingenjörskår i Eksjö. Där Lars Vilborg har blivit volontär. Han har så frivilligt tagit värvning. Och klockan är alltså 1 på natten, natten mot måndag. Så då kommer Lars Kollander och en kollega och ruskar lite grann på honom för han ligger i sin säng och ska sova. Och så säger de att ja, kan du komma med ner till stationen? Och ja, det var inga problem. Han klädde på sig ganska lugnt och följde med till polisstationen.
Det går ganska lugnt tillväga. Lars Vilborg verkar inte vara nervös alls. Han klär på sig och följer med. Sen får han tillbringa natten i arresten och nästa morgon, på måndagen, 1,5 dygn efter mordet, hålls förhör med honom. Och han är fortfarande lugn och svarar på frågorna utan krångel.
Och då har han mycket detaljerat alibi. Han har varit hemma hos en god vän fram till 18.30 och sen hade han cyklat till ett rum som han hyrde i Eksjö. Han hade hämtat några kronor som han hade där, 13 kronor, för han ville gå ut på stan, han skulle gå på bio och så vidare. Han gick och såg en film och efter filmen så hade han bjudit hem en servitris till det här paret som han kände. Och de stannade och fikade en stund och sen hade Lars skjutsat hem den här servitrisen i en taxi och ätit en varmkorv på torget.
Lugn och sansad berättelse alltså. Inga konstigheter verkar det vara. Men det finns ett problem för denne Vilborg. Hans historia håller inte.
I stora drag så stämmer det. Men när man förhör familjen, Berggren heter de, så är det lite saker som skiljer sig åt. Han hade gått hemifrån redan 17.30, inte 18.30 som man sa. Och han hade inte varit tillbaka förrän klockan 19.30, vilket ger ett tidsspann på att det just då mordet sker.
Och en annan detalj visar sig heller inte stämma, att han skulle gå på bio. För den här misstänkte mannen, han hade inga pengar, inte en krona faktiskt. Ändå kunde han till slut gå på bio i alla fall. Var kom de pengarna ifrån? Bra fråga. Och flera uppgifter kommer in, uppgifter som gör att misstankarna mot den misstänkte blir ännu starkare.
Det finns också andra vittnen som säger sig ha sett Lars använder en stulen herrcykel, som den stulna herrcykeln som han hittar på mordplatsen. Och han pressas under förhören på det här, och då erkänner han alltså, jo, att han har ju faktiskt använt den ibland, men hur den kunde hamna på mordplatsen, det kan han inte överhuvudtaget förklara.
Men han håller fast vid sin historia, den misstänkte mördaren. Han har ingenting med mordet att göra. Fast hans alibi inte håller. Fast han har haft tillgång till cykeln som hittades på mordplatsen. Så utredarna beslutar sig att ta till en klassisk metod. En metod som kom att bli avgörande.
Dramatiken som egentligen nu kommer att vända allting, det är när man gör en konfrontation med det här huvudvittnet. Den 14-åriga flickan Sonja som hade sett honom gå in i en taxi. Och då gör man en sån här line-up med personer som ser ganska likadana ut. Och hon är tvärsäker när hon pekar ut Lars Vilborg som den som gick in i taxin.
Och där någonstans vänder allt. Lars Vilborg blir uppenbart omskakad. Så utredarna tar till en typisk Martin Beck-plan. Ett till förhör, inget vanligt förhör, utan ett där de pressar den misstänkte hårt, mycket hårt.
Nu är det måndag kväll, så förhör man Lars igen och nu grillar man honom stenhårt och så bryter han ihop och så skriker han, ja, det var jag som gjorde det. Så börjar han gråta, faller ihop och berättar.
Där kom det alltså, erkännandet. Konfrontationen blir för mycket. Utredarnas press blir för mycket. Han orkar inte mer. Nu berättar han vad som hände för 2 dagar sedan. Han hade den här 13-dagshelgen tagit med sig en pistol och fått ut ammunition från regementet där han låg. På den tiden var det helt normalt. Han hade tillgång till ett vapen och tänkte övningsskjuta över helgen. Inga konstigheter. Men han ville göra något mer den här helgen, något trevligt.
Så hade han tänkt sig att han ville gå på dans eller på bio. Men han var helt pank och det fanns ingen som han kunde låna utav. Och då kommer idén om att han borde råna en taxichaufför.
Ja, råna en taxichaufför helt enkelt. Ett lätt sätt att få pengar.
Och det var helt slumpartat som han hade hejdat Martin Karlssons taxi mitt inne i stan. Och cykeln slängde han upp på taxin för att han skulle avleda uppmärksamhet. Så att taxichauffören inte skulle bli misstänksam på något sätt. Och så begärde han att han skulle köra iväg och på en väg mellan Eksjö och Solberga. Så finns ett berg. Han kör mot berget vid Solberga. Och vägen smalnar och smalnar och till slut så går det inte att vända. Och då stannar den där taxichauffören och frågar, vad ska vi göra här? Och Lars säger att jag väntar på 2 kamrater och de ska komma gående och de kommer när som helst.
Men tiden går och det kommer inga kompisar förstås.
Och efter 10 minuter så tycker taxichaufför Karlsson det här tar lite för lång tid. Och det är då Lars bara bestämmer sig. Han drämmer till taxichauffören i huvudet med pistolkolven. Men det gör han ganska klantigt så att han säger bara aj i stort sett. Och det är då han skjuter 6 skott från höften. 1 av skotten gick in i hjärttrakten och var direkt dödande.
Där och då skjuter Lars Vilborg helt enkelt ihjäl taxiföraren Martin Karlsson. 6 skott, 1 träffar hjärtat. Och så pengarna då. Skälet till att mordet begicks. Ja, det blev inget stort byte.
Sen börjar Lars då muddra Karlsson och hitta portmonnän med 10 enkronor i. Men han tycker det är för obehagligt att gräva i den här blodiga uniformsrocken i innerfickan där alla sedlarna finns.
10 enkronor var allt han fick med sig. Visserligen värt mer än idag, men ändå inte det som mördaren hade förväntat sig. 10 kronor, det var det taxiföraren blev dödad för. En liten summa som räcker ändå till bio.
Sen gör han precis som han sagt i första förhöret. Han går på bio, ser filmen Sjungande toner. Och efter så har han bjudit en servitris hem till familjen där de stannar en stund. Och han skjutsar hem henne i en taxi. Och på söndagsmorgonen hade han då gått till polisen och anmält sig på grund av bilstölderna. Men han höll masken.
Så nu är mordet uppklarat och det väcker förstås stor uppmärksamhet. Men det leder också till något oväntat, nämligen upplopp. För visar det sig, Lars Vilborg har varit i Eksjö tidigare. Hans struliga ungdom hade gjort att han placerats på en yrkesskola i Eksjö. En yrkesskola för vanartiga pojkar. Den hette Långa Näs och på bygden kallades killarna som var där för långnäsor. Och när det framgick att taximördaren Lars Vilborg var en av dessa långnäsor, då blev det bråk.
Han blir då, ska jag säga, symbol för de här huliganerna på Långa Näs som man ska göra rätt, skipa rätt med överhuvudtaget. Så det gör att det blir attacker mot Långa Näs-pojkar.
En mobb av folk från Eksjö går alltså till attack mot killarna på yrkesskolan och de slår tillbaka.
Och de Långa Näs-pojkarna, de samlar upp sig ett stort uppbåd på 25-30 personer som ska ut och ta hämnd på stan. Vilket gör att polisen kallas ut och det finns rubriker som nytt Eksjö-upplopp i natt. 14 pojkar anföll polisen. Och Långa Näs-pojkar med påkar planerade nattanfall mot Eksjö.
Det cirkulerade till och med uppgifter om att killarna på yrkesskolan planerade att frita Vilborg. Det hittades en stege som var rest mot cellen han satt i. Men det blev inget fritagande och bråket ebbade ut så småningom. Och Lars Vilborg får sin dom. Den rättsmedicinska undersökningen som görs slår fast att han inte bör dömas till vård.
Så han döms till livstidsstraffarbete i april 1952. Och på 60-talet så släpps han ut.
Men hans kriminella liv tar inte slut där.
1966 så förekommer uppgifter i pressen om att han återigen hade suttit inne för bilstöld och rymt från en öppen anstalt i Österåker. Så att han greps igen efter en större polisjakt och hans liv där har fortsatt som småkriminell tills han avled sen vid 75 års ålder 2008.
En vilsen kille som ville gå på bio. Det var alltså anledningen till att Martin Karlsson miste livet den där 13-helgen 1952. Det första mord som riksmordkommissionen löste. Lars Kolander var ansvarig, han som sen blev chef för hela kommissionen och förebilden för Martin Beck som fortfarande löser mord i TV. Och vill du höra mer av Roffes berättelser så finns de som ljudböcker på nätet. Det är bara att söka på Rolf Wrangert. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av